fel, för vi domare tycker liksom att var vägledande, tala om vad ni tycker, okej, jag hör vad du säger, men jag kommer göra så här, för det är ändå vi på isen som ska avgöra, som har känslorna och så vidare. Men det är vi inte än, men vi kommer nog komma dit henne, tror jag.
Och det jag tänkte på det här, det gäller väl också att hålla ett högt tempo i matchen. Nu tänker jag inte på skridskåkning, utan som domare och så, att ta snabba beslut och så. Då finns ju inte möjligheten till det här tjatet och så på samma sätt. Man ser ju till exempel i handbollen, de hinner ju aldrig att börja tjata. Vi hade ett skräckexempel, jag vet inte om du går på bandy, men senaste matchen som spelas här nu, där ett dombeslut tar 6 minuter. Det får ju bara inte ske alltså. Det är ju inte spelarna då man kan skälla på, då är det ju faktiskt domars. Det är ju han måste ju sätta igång spelet så att på det viset få bort det här snacket.
Vi brukar resonera så här att vi domare är inte på plats för att publiken ska se oss stå och prata bort minuterna. Utan vi är där för vårt jobb, och då brukar vi vara väldigt, vi åker fram, säger någonting och sen kör vi igång. Men fotbollen och banden är ju extrema på det. Det kan ju liksom det bli här att svärma runt domaren. Och då är det upp som mig, en domare, och säger att nu räcker det, nu kör vi igång. Men ska han stå där och köta i 5-6 minuter, och tröttnar jag som publik. Men i hockeyn så är vi väldigt, och har väldigt tydliga direktiv uppifrån vad som gäller. Att sluta tjata, sätta igång spelet. Och vi, när vi har kommunikationssystemet, så är vi väldigt snabba på att mana på linjemännen. Blås i pipan, släpp ner pucken. Och då får jag bort spelarna från mig. För när han blåser i pipan, då är det 5 sekunder kvar till pucken kommer. Och det händer alltså som oftast att de droppar den, även om inte de är på plats. Och då lär de sig att sluta tjata, för vi kör igång spelet bara.
Nu kommer det sig att det blir domarnas uppgifter att skilja slagskämpar åt istället för att kolla vad de gör utom att straff utifrån vad de gör.
Linjemännen har ett uppgift att gå in och sära dem åt det.
Varför har de det?
Ja, det är en, vad ska man säga, en svensk kutym att vi ska inte ha slagsmål. Där det sänder signaler till ungdomar och så vidare. Så man vill inte att de ska slåss, utan har
så
de...
Så tycker du det verkar tvärtom, för att de slåss så länge de får för domarna?
Ja, så länge de har väl gått in och boxas rejält, då har vi sagt att då går vi inte in, för att inte linjemännen ska få en snyting själva då. Däremot om det är liksom upprinnelsen, att de inte har börjat slå sig, de bara står liksom och kramas lite, då ska linjemännen gå in och sära. Så där har vi tydliga direktiv. Men har de väl börjat slåss, då brukar jag som domare så säga, släpp dem, låt dem gå, för då kan jag skicka på dem matchstraff och se dem borta sen. Så det arbetsmönstret jobbar vi efter. Och det är för att återigen sända fel signaler till ungdomar då, att vi ska inte hålla på och slåss. Även om en liten handske på näven inte gör så stor skada, så är det ändå symbolvärde. Vi bara kollar på våra träningar, jag är med och kör 3 Kronors hockeyskola här i HCL och är med på isen. Och är liksom 5, 6, 7, 8-åringar och de står ju på isen ibland och skojbråkar. Och vad är de gör då? De slänger ju handskarna och så går de igång och ska börja bråka. Och så brottas de och har sig. Var kommer det ifrån? Jo, de sitter och kollar på TV. De gör ju inte vad vi säger, utan de gör ju som vi gör. Så att det är rätt så tydligt där.
Fysiska tester har du där, jag vet ju som fotbollsdomare och bandydomare, och så springer vi sträcka på en viss tid och har ju sånt också på upptakten på.
Men då ser du inte det, eller vadå?
Och jag tänker på bandy, det var lite tvärtom på många.
Nej då, skämt åsido. Jo, vi har rätt tuffa krav på oss. Vi har 2-max-test på Bosön i maj när säsongen är slut. Och då får vi fram ett VO2-max-värde. Och sen så har vi sommaren på oss fram till september. Och då ska ju det här värdet naturligtvis inte ha sjunkit, utan då ska det öka rejält. För det värdet ska jag ju leva på under hela säsongen sen då. Jag kommer tillbaka till maj. Och då ser vi då hur bra jag har tränat under sommaren. Och hur mycket tappar jag ifrån säsongen börjar till säsongen slutar. För tanken är att jag ska vara på samma nivå. För att det är ju slutspelet sen här i april. Det är ju då jag ska vara som bäst. Men det är vi ju inte rent fysiskt, för vi tappar ju rätt mycket under säsongens, och det är ju spelarna också. Så att vi kör ju 2-max-tester, skridskotester, vi hade styrketester, men det har vi slutat med. För det insåg vi liksom att det var bara, ja, vi behöver inte vara starka egentligen, utan det viktigaste är att vi har en bra flås då. För är jag trött i slutet på matcherna och så ska jag fatta beslut, men då är jag trött här uppe också. Så att, och många tror det är i fyrdomarsystem, fan ni åker knappt skridskor. Ja, jag har varit med genom både tre och fyrdomars, så jag kan säga att det är nästan lika jobbigt att döma i fyrdomars. För det håller igång hela tiden. I tredomars så var det mer liksom start och stopp, stå still där nere lite och så var det ruscher och så var det stopp. Här är jag igång och rör mig hela tiden i ytterzonen som fjärdomare då. Så att det vill till att hålla igång.
Du, var det vägen? Jag menar, det måste ju vara ett tropp här i rinken.
Ja, det är det.
Men
det
någon gång?
Ja, det händer, men inte så ofta som tur är. Men det är väl också det här med...
Läsa spelet på,
precis,
på bra sätt. Och är det linjedomare?
Ja, och framförallt linjemännen. För de är ju extremt utsatta när de passerar rödlinjen, ska dumpa ner en puck och de står på blålinjen och så vidare. Men de är jäkligt duktiga på att läsa. Och sen är det, jag har varit med nu 22 år runt hockey, alltså man har ju lärt sig vad jag inte ska stå och vad som händer om jag står på ett visst ställe och så vidare. Så att det är sån här learning by doing.
Tar de ut då som har bäst värde till matcher som förväntas bli jobbigare?
Ja, men så jobbar vi. Vi har fram till i fjol så hade vi 15 omgångar sättning ungefär. Så att då satte man 15 omgångar och sen kom det 15 nya och så höll man på så bra för att taktisera lite. Nu i år så har vi ställt lite mer krav och vi behöver ha lite framförhållning så vi kan planera in och alltihopa. Så nu får vi faktiskt 47 omgångar. Ifrån början till 47 omgångar, nu är vi framme i mars, har vi våra matcher. Därefter så då sätter man upp då vilka domare som kanske ska döma Luleå, Skellefteå, derby där uppe redan i utgångsläget. Sen kan ju hända saker under säsongens gång och då taktiserar de så att då kan de plocka bort mig från en match. Om inte jag ska döma exempelvis Leksand för att jag inte har dömt bra eller det har varit någonting som har strulat och så vidare. Och då taktiserar man under resans gång då. Och det måste man nog göra, för ibland tär vi på varandra. Det kan bli dumma domslut och komma tillbaka då matchen efter när jag indirekt har avgjort en match omgången innan. Och så ska jag döma samma lag igen och dessutom på deras hemmaplan. Det är bara onödigt både för mig och för lagen och publiken och alltihopa. Så att det jobbar de frenetiskt med liksom att titta vad som är smartast.
Hur länge håller ni på som domare? Är det så länge ni har den goda fysiska statusen? Eller finns det en åldersgräns för att döma? Och
vi hade 50, men det togs bort där för ett par år sedan. Så nu, Thomas Kuben Andersson lade av här för ett år sedan. Och han var 52. Men det var också, då började han att bli stapplade baklänges och var lite i vägen och så vidare. Så det finns ingen åldersgräns. Så jag har väl sagt det att så länge jag tycker att det är roligt och så länge jag hänger med och framförallt hänger med uppe i toppen för att åka runt och liksom vara någon ersättningsdomare på sig i botten, det är jag inte intresserad av när man har varit med där ett tag. Men 5-10 år till är nog min ambition och målsättning.
Du är stapplig baklänges, vad är det för något? Han är från Luleå.
Och det är väl någonting i fyrdomarsystem som jag sagt nu, att baklängesåkning har ju blivit betydligt viktigare, för vi rör oss ju mer bakåt än framåt. Så framtidens domare får ju tänka annorlunda i träning och så vidare, för det är mer baklänges än vad det är framlänges. Och jag som gammal hockeyback då, jag har ju väldigt bra förspänt, så jag har ju backat till en mitt liv, på att säga. Så att det är lite nya tänk och bra hockeydomare. Och likadant nu när vi har då möjligheten att bli heltidsanställda. Nu är det 12 stycken tjänster finns på hockeyligan där hela hockeysverige kan liksom konkurrera om. När jag kom upp så var det 2 platser som vi slogs om. Så att nu är det ett yrke, så att det blir ju, nu är det ju domare som satsar på detta på nästan heltid från 16-17 års ålder, att man lägger av med hockeyn för att jag ska dit uppe. Och det är inte jättefett med hockeydomare liksom, konkurrensen är inte stenhård heller. Så
vad har du för skydd? Hjälm, det vet jag att du har, men benskydd måste du nästan ha.
Benskydd och armbågsskydd, ifall man skulle dratta en kul, vilket inte händer så ofta, men det händer ju. Nej. Sen har vi en form av skyddsbyxa som är lite skydd på lår och rumpa då, och det är framförallt då när puckarna kommer. Men den, träffar du på låret så det är inte mycket till skydd, men det gör lite. Och sen suppen naturligtvis.
Ja. Vilka serier dömer du?
Nu dömer jag bara SHL. Sen jag blev proffsdomare för 7 år sedan så var det bara den serien då, för då då avlönar de ju oss för att döma den så att säga. Så Allsvenskan är nog 7-8 år sedan någonting som jag dömde senast. Och det är ju tredomars också. Så att...
Hur verkar det då? Alltså, SHL då har det proffsdomare helt och hållet. Men då i Allsvenskan då, som du säger. Hur fungerar det då med domare och vilken betalar de?
Då är det föreningarna i regel som gör det. Nu har de gjort en specialvariant där i Allsvenskan att alla föreningar betalar in en klumpsumma. Kanske 500 000 per förening in till en gemensam kassa. Och sen tar man pengar från den kassan och så betalar man ut då till domarna. Och då har de ett arvode per match. Där de har bakat in allting med förlorad och ja, allting inbakat i det arvodet. Så de vet om vad de har per match.
Man får inte betala resa och hotell eller...
Nej, jag ringer och bokar på resebyrån.
Du får betala av din egen månadslön?
Nej. Utan det går via resebyrån. Allting vad gäller flyg och tåg och alltihopa. Det ringer till resebyrån så kommer fakturan till ligan. Okay. Och sen så resersättningen då får jag för min bil. Det är det enda som jag får utöver min månadslön då. Hotell och allting, där har vi partnercheckar som vi lämnar när vi kommer. Och, så det är väldigt brossigt och förspänt allting faktiskt.
Tjänar du lika bra som de bästa hockeyspelare
i Sverige? Nej, det gör vi inte. Nej, vi ligger lite efter där. Jag är otroligt nöjd med min lön, ska jag inte säga annat. Jag, med tanke på att jag egentligen jobbar 8 månader om året och är ledig 4.
Du var bättre än lärare egentligen.
Ja, det har jag nog, jag skulle vilja säga. Sen är jag borta väldigt mycket under de här 8 månaderna. Så arbetstidsmässigt så har jag räknat ut att då är det mer än en heltidstjänst. De här 120 dagarna som jag är borta, men det motsvarar nästan 2-2,5 tusen arbetstimmar med resor och alltihopa. Däremot så tycker vi att vi tjänar lite för dåligt om man jämför med snittlönen då, som är 95 000 i SHL idag. Och 95 000 är vi inte i närheten av som hockeydomare, och då är det en snittlön pratar vi om. De skriver tv-avtal nu med Simon och var det nu 3,7 miljarder på ett 4-årsavtal. Klubbarna får, idag får de 27 miljoner ifrån det här TV-avtalet per år. Och de ska få 45 miljoner 2018. Precis. Det är några gigantiska summor vi pratar om. Och vi domare, vi har en totalbudget på 20 miljoner. Det blir lite snedvridet kanske.
Visst, för att det är så att snittlönen på hockeyspelare var 95 000 i månaden.
Ja, och det är en snittlön. Och då har du då spelare som Rasmus Dahlin här från Lidköping som ligger på en rookielön på, jag tror det är 16 eller 18 000 i månaden, som han har som utbildningsbidrag som det kallas. Och så har du då spelare som kommer hit som har 3-4 000 i månadslön. Och då har de en snittlön på 95.
Det är så stor spänn.
Ja. Och nu har de börjat att diskutera och införa lönetak även i ESL då, för det är ju lönekostnaderna i en klubbs budget. Det är liksom, det är ju...
Det var han emot i tvn då, den här Johan Andersson, eller vad heter
han? Ja, precis.
Han var helt emot det här med lönetak.
Mm. Jag kan nog tycka för klubbarnas välmående skull, så skulle jag nog tycka att ett lönetak inte är fel.
Nej.
För vad händer i slutet på säsongen när man tycker att nu är liksom, ser man bottengränsen här, och då tar man in massa extra spelare, så har man inte pengar för det, så klarar man inte, man åker ner och så har man då ett minusresultat. Man kanske i värsta fall går i konkurs. Näringslivet i bygden är de som får stryka på foten tack vare att då de har gått in med pengar, lån, banklån till pengar, kommunen har gått in och... fan, alltså ta ett vanligt företag. Hade man gjort så ett företag så hade man för fan blivit fängslade. Men i en idrottsförening så kan man ju nästan hur som helst och dra på sig så mycket skulder. Så att, jag är lite tveksam
till. Vilken är den bäst ekonomiskt starka föreningen i SHL? De
ja, det är ju utan tvekan Frölunda som har en sån stor arena som de har. De får ju in långt ifrån fullt varenda match. Det är inte 12 044 någon gång längre. Men de snittar ju på 9-10 000. För vissa betalar de rätt så dyrt för att låna då Skandinavien. Men det är klart det är mycket folk i omlopp och det är korvköp och dricka och godis och så vidare. Så att de och storklubbarna egentligen. Färjestad också rätt så bra kapital. Vad har vi mer?
HV.
HV är väldigt starka. Och det är för de äger sina arena. HV äger allting runt omkring. Vilket gör att de plockar allting rätt in i fickan. Alla som hyr av någon är ju de som är de stora förlorarna.
Mm. Hur är det med såna här matchtröjor och grejer som köper till barn? Mm. Hon säger Frölundas tröjor. Och har Frölunda någonting för det? Eller?
Mm. De säger ju väldigt mycket.
Ja. Jag tänker om du går och köper dig på en sportaffär till exempel.
Och så har de ju på plats i hallen, men köper du här så har ju de provision på varje Frölunda tröja som de köper, så går ju x antal procent tillbaka till föreningen. Så att det går ju centralt. Då vet de att Stadium i Lidköping får 100 tröjor, utav de 100 när de säljer dem så får de ett visst antal procent som går tillbaka då. Det är därför Zlatan betalade sin egen lön när han gick till Manchester United. Genom att sälja alla tröjor runt om i världen så betalade han sin lön och Pogbas lön när han kom.
Thomas Nordahl berättade ju en gång i tiden om att den första japanske fotbollsspelaren som var i Europa spelade ett italienskt lag då. Mm. Och han var egentligen inte kvalificerad, men han skjuter honom ändå. Mm. Då kom det 100 fotografer från Japan.
Ja, jag vet.
Sen sålde de tröjor så den betalade honom på nolltid.
Nej, så alltså det är ju rejält. Ligan omsätter ju nu 1,8 miljarder per år. Med alla de här 14 föreningarna då. Den totala sammansättningen i allas budgetar. Så det är ju en rätt stor koncern som, liksom, som jobbar runt. Och sen har du då spektra på vissa klubbar då, som ligger kanske på 120 miljoner i omsättning. Och vissa ligger på kanske 200-300 miljoner, så det är väldigt stor skillnad.
Men du tror att det här kommer att fortgå så här i all tid? Jag menar, tar du inte ishockeyn död på sig själva till slut med alla dessa matcher? För det är ju bara hockey på sportligt, vilket jag är frustrerad av. Det är precis som att det är bara, så länge media tar upp det här och både, då går det bra va? Mm. Men nu spelar de 3-4 matcher i veckan.
Ja.
Och det blir lite tjatigt till slut. Va? Och vad folk verkligen går i framtiden och går på alla de här matcherna. Intresset alltså. Men det är inte lite farligt.
Det är jättefarligt det här. Men de löser det igenom. Det är TV-bolagen som löser det åt dem.
Ja.
För att kompensationen för att inte folk kommer till arenan heter ju TV-bidrag. Vilket gör att arenaupplevelsen kontra att sitta hemma och kolla på en simårssändning. Där du kan sitta med mikropopcorn för 3 kronor i mikron. Du kan gå och köpa en cola för 12 kronor i en halv liter. Du kan sitta i pausen och se alla reprisbilder från alla andra arenor med alla mål som har gått. Sitter du i arenan så får du betala kanske 100 spänn för lite popcorn och dricka. Du får se på en knacklig liten jumbotron lite reprisbilder från andra matcher i pausen. Kompensationen för att folk inte kommer blir att de får de här 45 miljonerna i tv-bidrag.
Jo, men det är ju som i England, alltså det är ju tv-pengar som bara lever på, det är publiken i princip.
Och så är mycket matcher som det är nu utspritt, det är ju matcher egentligen bara måndagar, inte är matcher, men sen är det match tisdag, torsdag, fredag, lördag och söndag är inte många heller. För oss domare och även spelare så tycker vi att det är kast, det skulle vara som det var förr, tisdag, torsdag, lördag.
Mm.
Och då sitter folk och kollar hockeykväll på torsdagar. Fan, då bänkar sig ju folken, så nu får man se 7 matcher. Mål från varenda en och så kommentarer runt omkring. Det är ett jätteintresse. En tabell som stämmer. 47 matcher på allihopa. Ja, nu kan det vara 43 och 47. Och liksom, det är ingen ordning. Och, ja, nu ska jag spela 3 matcher till för att komma ikapp. Och då kan man se var man ligger i tabellen. Och...
Ja, det är helt det som styr.
Helt och hållet.
Vad tror du om det är med Champions League? Mm. Tror du att det kommer få samma status som Champions League går inom fotboll?
Nej, aldrig.
Det tror du inte?
Nej. Det finns inget intresse, framförallt inte i Sverige. Det är helt, när man kollar på matcherna som går i Sverige här, så är det jättedåligt intresse från publik. Och det var ju därför Sparta Prag nu ville köpa matchen ifrån Göteborg. De ville spela finalen nere i O2 Arena. 18 000 hade varit slutsåld direkt där nere. När jag var dömde en vanlig gruppspelsmatch och satt det 8 000 på läktaren i en vanlig jävla gruppspelsmatch. I Sverige sitter det 120 pers på läktaren på sin höjd och kollar på den här matchen. Så det, Sverige kommer aldrig liksom att...
Men så började det egentligen med fotbollen med, vet du. Det blir ingen sån här pang-succé direkt. Utan de här cupmatcherna har ju vuxit och nu är det ju Champions League som är det stora intresset för fotboll.
Nej, tyvärr så jag tror inte att det kommer att vara något jätteintresse, inte från svensk sida. Utlandet tycker det är bra, men Sverige av någon anledning så jag vet inte varför. Hoppas jag har fel.
Det beror på de här 52 omgångarna. Vi är trötta på
det. Ja. För det blir väldigt mycket hockey. Det är väldigt mycket matcher däremellan som inte betyder så mycket. Men nu däremot, nu när jag har 45 omgångar, det är alltså 8 omgångar kvar nu. 7 eller 8 omgångar är det kvar. Nu börjar folk inse att nu är det allvar. För nu krävs det ju 3 poäng för att minska eller undvika det här strecket där nere och det strecket där och det ena med tredje. Nu var enda match, nu är det slutspelskaraktär på matcherna. Oavsett var man är i tabellen nu då, så gäller någonting. Men det gäller ju lika mycket i september som det gör nu. Men så tänker ju inte spelarna.
Jag får bara fråga en sak. Som domare generellt sett så är man mest uppsatt för kritik och skärm och sånt. Men är det så att ni får bättre respons i hockeysidan och beröm kanske till och med och positiva reaktioner? Eller var får du din feedback ifrån?
Ja, det har väl inte hänt så många gånger genom min karriär att jag har fått så mycket beröm utav folk runt omkring, utan det är väl domarkorten så att säga som man kan få lite cred av. Spelarna, det har alltid varit så tyvärr att en domare, det är ju någonting som katten har kläppat in. Vår fördel är ju med Champions Hockey League här nu att när de åker ner ute i Europa eller det kommer hit europeiska domare och dömer här uppe, så inser ju svenska lag att fan, vi har ändå rätt så bra alltså med svenska domare. För vi håller det bra renommé utomlands. Så då får vi lite cred de som har varit ute. Men däremellan så det finns inte någon gång i media som vi får någon positiv kritik. Det händer ju kanske en gång var 3000 gånger eller någonting.
Man spelar och leder.
Nej.
Och sen skärvet är frugan när du kommer hem.
Nej, så det är så rekryteringsmässigt för en hockeydomare, en fotbollsdomare, en bandydomare och vad den är, så är det ju katastrofen. Men vi blir hockeydomare och får skäll hela tiden. Men det är extremt lite, det är försvinnande lite. Så därför måste man vara så pass stark personligen. Att man tycker att det här är kul och ja, man brinner för det. Alltså jag ser ju inte riktigt ett liv utan hockey i dagsläget. För då försvinner ju en stor del av min själ som jag har hållit på med sedan jag var 4 år. Så det gör att man, man tar den här skiten. Jag kollar aldrig tidningarna, jag kollar aldrig Facebook, jag kollar aldrig Twitter igenom en tredje. För då skulle jag liksom gräva ner mig direkt och börja fundera på hur jävla dålig är jag inte egentligen. Jag har ju Facebook-konton som liksom heter Hur får vi Sören Persson sluta döma ishockey? Och så har de följare liksom och försöker att få mig att sluta indirekt då. Sånt där kollar jag inte på, utan det får jag ju från mina närstående då, eller kompisar som läser. Ja.
Men du skiter dit.
Låt dem skriva, säger jag. Ja. Det bekymrar mig inte, alltså, det bekommer mig inte. För hade det gjort det, så hade det påverkat mig och då har de ju lyckats. Och påverkar de mig, då påverkar det mitt resultat. Och då påverkar det min framgång på isen och då blir jag inte långvarig.
Ja, ska vi tacka för det var en väldigt intressant föredragning det här om hockeyliv och domareliv framförallt. Men du stannar med oss och dricker lite kaffe.
Jag tror jag har möte 11, så det är lugnt.
Sen ska vi räcka en liten sportspegel som Ingemar Viljan har satt samman om det från Lidköpingsbygden. Och så tog jag med verksamhetsberättelsen så kan du titta lite grann vad det är vi sysslar med. Väldigt stort tack för att vi fick höra dig och berätta om det livet.
Tack snälla, det var jättekul att komma hit och framförallt se, jag har aldrig varit här uppe. Det är ett sjukt man har bott här i 20 år och inte sett det här.
Ja. Får vi ta en tur?
Ja, jag har varit här, det var jättekul.
Men något som bekymrar tycker jag, det är ju de här pengarna. Det undrar var det tar vägen. Jag är ju Tottenham fans. Så jag åker ut till England och tittar på Tottenham så jag vet lite vilka pengar det går. Fantliga summor. Så bråkade det lite med tvn och så bråkade det.
Så bråkade det helt.
Så att, ja. Och tyvärr så är det ju också så att det har fortplantat sig ner i seriesystemet. Fotboll division 4, fotboll division 3 till exempel. Och det jag tror det är förödande på lite sikt. Tack så mycket.